Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker, som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget.
Informationen från Polismyndigheten. Det är Kriminalvårdens säkerhetsorganisation som på Polismyndigheten den 28 oktober 2021 har inhämtat information rörande Justin. Av informationen framgår att Justin
Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta och säga att vi är tacksamma att ni subscriber, delar, men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Den här gången har vi en gäst, jag kan börja säga så här, Yasin Byn. Han slog igenom 2013, 14, eventuellt 15 med en freestyle i en bil tillsammans med några vänner som gick viralt på SoundCloud. You name it. Han är också, första gången han blev nominerad för en Grammys blev också den gången han vann den Grammysen. Han är en person som är väldigt, väldigt kontroversiell när det gäller både inom regeringsfrågor och även i orten, som sagt, ute på gatan. Yasin Byn är en gäst som vi har tagit hit för att lära känna på djupet. Resten har ju varit bara hiphop-historia i Sverige. Välkommen till Dialog, Yasin. Wow, luften gick nästan ur mig i den presentationen, men jag kände att det var så mycket mer jag ville säga. Hur mår du?
Det är bra, är det dig själv?
Jo tack, det är bra. Det är bra med mig. Jag tänker att vi studsar in i musik. Om du tittar tillbaka så här på åren som har gått, vi är inne på väg in i 2023. Så ungefär om ett år så har det gått 10 år sedan du gjorde den här videon. Som blev släppt på sociala medier, precis, den här freestylen. Om du tittar tillbaka på tiden som har gått, hur definierar du den?
Vart roligt, faktiskt.
Hur har resan varit?
Som en... Det har varit kul, alltså. Det har varit jätteroligt på vägen. Du har haft sina ups and downs som alla resor. Det är turbulens på vägen. Men lallish, det har varit för det mesta bra outcomes, faktiskt.
Jag såg någonstans... En frågeställning som någon hade ställt kring dig, och det var mycket antaganden om vem du var, hur du tänkte och hur du fungerar som person. Och det kan man ju alltid anta när man inte känner någon. Men vad är den största missuppfattningen du tror folk har angående dig?
Jag vet inte, det är svårt att sätta fingret på det, för att som offentlig person det är massa antaganden, det är massa olika saker, och jag väljer typ att inte lägga min energi på det.
Mm. Släppet. Vi är inne på 2023. När det här avsnittet släpps så är vi inne på 2023. Just nu är vi inte det. Berätta. Vad har vi på gång musikalt?
Kom ett album.
Mm.
Mm. Och det är det jag jobbar på nu. Så jag försöker få till att släppa den till... Jag vet inte när det här avsnittet kommer ut, men jag vill inte gå ut med datumet för tidigt.
Jag fattar.
Men den släpps 2023 början. Det kan jag i alla fall bjuda på, och att det kommer vara det albumet för mig som jag sammanfattar mina senaste år, helt enkelt.
Som du sammanfattar år. Jag kan ju känna tillsammans med många andra att för varje gång du kreativt släpper någonting, det gör man ju alltid när man släpper, man är alltid kreativ, men varje gång du släpper någonting så går du in i olika mode. Det känns som att du har, i grunden har ju du den här grime-kulturen. Men det känns som att du hela tiden vågar göra nya grejer. Jag tänker på det här släppet som du gjorde med Miriam Bryant. Det var en helt annan sida av Yasin som vi fick se redan då.
Mm.
Och att du sjunger och sådär. Finns det någonting annat? Varsågod.
Tack så
mycket. Finns det någonting annat vi kan förvänta oss i det här nya släppet?
Egentligen med musik, jag är en låtskrivare i grunden, för alltså jag gillar att skriva låtar. Så för mig, det enda som är annorlunda hela tiden är egentligen inte jag, det jag skapar. Det är mer typ beatvalen jag tar, alltså musiken jag väljer att sjunga på eller rappa på. Melodispråket jag väljer, vart jag tar min inspiration för att väl spela in låten. Men så på det sättet, det kommer vara ganska diverse. Men ändå textmässigt samma.
Mm. Ser du, på tal om textmässigt och sådär, ser du någon svårighet i att när du gör musik med andra artister som inte är från Sverige, till exempel med engelskspråkiga artister som är fransmän. Jag har sett att de senaste tiden har ju varit sådana släpp.
Mm.
Ser du några svårigheter att vara i studio med sådana personer, eller är det enklare?
Alltså, det som när jag träffar dig, förortsbarn, vad ska man säga, man klickar direkt, oavsett språk, det är same shit överallt i Europa du går, det är samma människor, samma typ av folkgrupper som är på botten. Så ja, vi känner med varandra, det är literally bara olika språk. Ibland till och med vi säkert delar vårt modersmål. Mm. Förstår du? Kanske personen är somalier. Då spelar det inte ens en roll om han är från England eller Frankrike. Och om inte personen är från Somalia. Alltså det är inte så att jag kommer till en studio i ett annat land med intrycket av att... Eller med att jag tänker... Med tanken exakt, att jag tänker typ... Nu kommer jag in hit, ingen känner till svensk kultur. Jag är själv säker på att alla där känner till somalisk kultur. Och jag är en somalier när jag kommer in dit. De har kompisar som är somalier, allting. Så det, och jag kan engelska, så det blir egentligen ingen skillnad.
Jag tänkte precis komma in, för du leker väldigt lätt. Det är som att du surfar med både svenskan och somaliska i en låt. Mm. Och det är som att... Verbal akrobatik, kan man säga så?
Det låter rimligt faktiskt. Att leka med det så, typ alltså att man går mellan språken. För mig, somaliska är lika mycket mitt språk som svenska. Även fast jag pratar svenska mer kanske på grund av omständigheterna när man är ute och sådär. Men för mig, jag känner typ att jag har så många människor där ute som alltså det känns som att det svenska språket begränsar mig. Och engelska har jag ingen connection till på något sätt egentligen.
Och du pratar bra engelska.
Ja, men fortfarande det att skriva på ett språk, det är personligt. Mm. Så det måste ändå vara ditt språk.
Du måste känna på att ett sätt.
Svenska är ändå mitt språk på det sättet. Jag har pratat det sedan jag var liten, så jag kan ändå vara personlig på svenska. Jag kan vara personlig på somaliska också, för det är det jag har gjort. Jag pratat ut med min mamma på somaliska när jag var liten, gråtit till henne, mina syskon, tjafsat med dem. Så jag har ändå det i mig. Jag har inte gjort så mycket på engelska.
Mm.
Jag har inte använt mina känslor på engelska. Så det är så jag ser lite på språk.
Mm. Så intressant. Och kommunikation med andra människor då? Hur känner du att du... Har du lätt för att kommunicera med människor överlag? Nu kommer vi in liksom på personlighet. det sociala biten. Till exempel, eller om jag frågar så här. När du blir riktigt, riktigt förbannad. Eller när du har en konflikt. Eller du vill lösa någonting. Vi säger i studien, det ska skrivas på någon papper. Eller du vill ha en pdf-fil som du vill ha av mig. Hur uttrycker du det dig som bäst? Är det på svenskan eller somaliska eller engelskan?
På det språket som behövs, som är necessary på plats. Mm. För mig på det sättet, alltså att göra en deal är inte personligt på det sättet. Jag kan prata, vi kan prata på vilken nivå du vill engelska egentligen. Jag förstår, jag hänger med, jag kan mitt, för jag har hållit på med det här länge. Så på det sättet egentligen, ja.
Mm.
Sen att jag blir förbannad i ett sånt sammanhang händer knappt. För att,
nej.
det var affärer och det är bara affärer och sen typ...
Mm. Intressant. Collabs, dina bästa collabs hittills som du har haft. Det blir lite som att fråga någon så här, vilket barn är ditt favoritbarn. Men bland de bästa collabsen som du har haft, som har varit fruktbaraste,
Jafar, AK, Shifty. Ja, det går tillbaka till den tiden faktiskt. Och alla som var runt mig på den tiden. Tills idag vi gör musik på det sättet. Inte kanske lika frequent, alltså inte kanske lika...
Frekvent, ja.
Frekvent, ja. Och sådär, men... I alla fall, det är där jag känner tillbaka den här känslan till när jag var yngre och faktiskt ville bli rappare. Så där, fattar du? Nej, med dem.
Ska vi gå tillbaka dit?
Då så.
Berätta om den tiden. Berätta om byn.
Om Rinkeby.
På den tiden.
Fint ställe, roligt. Alltid skratt, alltid glädje. Kände jag minst det väldigt grönt. Så där.
Mm.
Alla parkerna. Jättefint ställe.
Hur var du som grabb?
Som person?
Mm.
Jag vet inte. Alltså, jag har inte varit så... Alltså, jag har inte gått in i mig själv så där, på det sättet att jag kan gå in så där. Jag har försökt många gånger, men när man tänker efter, jag vet inte. Alltså, jag var väl som vilken pojke som helst i det här området.
Fast var du det? Du känns som en wonder child.
På vilket sätt?
Ska jag berätta?
Nej, ska jag vara det? Det är lugnt.
Nej, men du känns ju som det.
Jag vet inte. Jag tycker alla barn är wonder child. Yani när de växer upp, alla har potentialen att bli literally vad de vill. Så jag ser ingen skillnad på mig och alla de jag växte upp med när vi var små. Det är ödena som bara skickar oss till olika ställen. Så känns det.
Så om jag ska göra det lite lättare för dig då. Hur skulle dina vänner beskriva dig?
Mina vänner... Det beror på, alltså, jag vet inte. Svårt att säga idag. På det sättet, jag har min inner circle, jag vet de älskar mig med mina, alltså, hur jag än är som person. Och det räcker med det. Sen, typ så. Sen att beskriva mig så, jag vet inte, jag lovar, jag kan inte se till
det. Är det orättvist att ställa en sån fråga?
Jag vet inte. Jag kan bara beskriva till dig att jag har en inner circle som jag vet älskar mig. Sen jag vet hur de skulle beskriva mig, jag lovar. Det kanske låter dramatiskt att jag inte svarar på det sättet. Men...
Absolut inte dramatiskt, men kanske en hel del självdistans. Om vi försöker komma närmare dig och jag ställer dig frågan så här. Vilka egenskaper känner du att du skulle vilja jobba med?
Av mig själv?
Ja, vilka tycker att du, vilken av dina tre sämsta egenskaper?
Försöker bli bättre på att hålla tider. Vara rak fram. Typ när jag inte gillar något. På det sättet brukar jag vara rak fram. Men typ att försöka spara mina energier. På det sättet vara rak fram. Att typ inte hela tiden basera saker på... Vet du, jag vet inte. Tre saker. Jag måste tänka på det.
Det
blev helt så. Det blev en freestyling.
Mm. Men det kanske ligger ju någonting i det. När man svarar rakt på sak. Där med att... Att inte passa tider och sådär. Har du många bollar i luften?
Alltid.
Mm.
Faktiskt.
Ditt allra starkaste minne då? Som är relaterat till ilska och frustration. Som du kan känna. Och du tänker så här, som liten.
Mm. Inget jag kommer på sig där på rak arm faktiskt. Ingenting så, men...
Finns det någon gång du känner när du var grabb som du blev riktigt, riktigt sned?
Så där arg och sådär. Mm. Det finns väl många gånger. Alltså jag misstänker att du menar någonting lite mer djupare. Annars många gånger. Mm. På fotbollsplanen, i skolan, när någon rätar mig. När någon var taskig mot någon av mina syskon.
Mm.
Allt, alla gånger. Jag minns många gånger.
Mm. Det finns inget så här specifikt som du... Shit, den där gången alltså. Och det har påverkat mig en stor del av mitt liv.
Ursäkta, nej.
Jag kan ge dig en till mig. Så här, medan vi pratar som två män. Så när jag var grabb så ville jag hänga med några stycken. Och jag kommer ihåg att jag gick under ett hus. Ja, men som det var typ en våning och de var uppe på taket. Och uppe på taket så smällde de. Och jag ville hänga med dem hela tiden. Och jag kommer ihåg att de sa till mig... det här kan låta jättelöjligt, men jag kommer ihåg att de sa till mig... Om du vill komma med oss och hänga med oss här uppe på taket så hoppa ner in i den här gården. Så skulle jag ta liksom ett bollar från några och komma med till dem. Och de visste att där fanns det värsta hunden. Så att jag hoppade in i det här taket och fick värsta problemet och en hund, och hundjaget. Och det gjorde jag jag var väldigt hundrädd och sådär. Och det gjorde jag för att få vara med dem uppe på det taket. Vilket också resulterade att det kom ägaren till hunden, kom dit och frågade vem det är som har varit inne på det och de la mig direkt. Och den lilla grejen kan låta, men barn är ju sådär. Men jag hade den grejen med mig hela tiden för att oavsett om jag fick hänga upp med dem på taket så hade jag hela tiden den här känslan av att det inte fanns någon form av lojalitet och att man gjorde mig till åtlöje. För att kunna få skratta. För i slutet av dagen så stod de upp på taket och skrattade åt mig. Det gjorde mig sned. Förstår du? En sån pryd. Och det tog jag med mig resten av livet. Det också resulterade till att en av dem som jag träffade senare i livet gav en konsekvens. Så att, bara sådär.
Ja, så man har väl varit med om många sådana också saker på det sättet.
Vänskap och lojalitet.
Ja.
Vad har det satt för prägel på dig som person, känner du?
Det har speciellt när man var i sina yngre dagar, det var viktigt. Det är viktigt fortfarande, men jag tror lojalitet byter sig där med åldern också form, om man ser så. Om man ser så där typ att det är som att man får barn, man får familj. Relationerna blir annorlunda, men när man var liten levde så där, hade inte så där förhoppningar, man var bara så helt destruktiv livsstil så där, sprang runt och så. Då på det sättet det var vänner. Dina vänner, ens vänner var hela livet och sådär. Sen och så lojalitet till vännerna blir väldigt starkt. Speciellt också med vår bakgrund. Så där, man blir tight.
Det blir
livet ut.
Hur menar du med vår bakgrund?
Att växa upp i Rinkeby. Long story short.
Rinkeby har ju också en historia av att vara... jag kommer ihåg att liksom, det var Tensta Rinkeby förr i tiden. De låg alltid i beef med varann. Och om de åkte in till stan, då höll de faktiskt ihop ganska hårt. Men just i byn var det en speciell känsla. Det var inte som att komma till Tensta. Att komma till byn, man kom upp och grönsaksställe... Alla stannade upp och kollade vem det var. Sen då bara, han är här, han är med honom. Och det skapar ju en lojalitetsband som är stark. Men... Vad jag försöker säga någonstans är bland dina vänner och sådär, för någonting händer i era tonår, i era senare tonår där ni alla blir fiender, inte alla men många blir fiender. Och så. Och jag tänker på det här kriget mellan Shottaz och dödspatrullen och sådär. Hur känner du känslomässigt, vi kanske kommer komma in på det där lite längre fram, men hur känner du känslomässigt kring vänskapsbanden som har gått sönder? Hur känner du? Finns det någonting du kan känna där?
Det är inget att gå in på sanningen och prata om.
Jag fattar.
Men du kan jättegärna fortsätta ställa frågor om saken.
100%, det kan jag göra. Vad är det bästa och det sämsta med att växa upp i byn?
I Rinkeby, det var kul att växa upp där för man får med sig mycket, man får mycket intryck av olika kulturer, man lär sig massa språk. Det är väldigt inspirerande som alltså en ung pojke som vill bli rappare till exempel. Det finns mycket information, mycket att skriva om. det finns positioner och platser att ta i det här communityn du bor i. Idag när jag lever, när jag bor ute i Europa, så där den här klassresan, det kan bli jätte ensamt, speciellt om man är från Rinkeby, så där jag bor i sådär. Så ja, där man bor idag, det är helt vitt område, så där jag tar min dotter till dagis, hon, ja, det är två svarta barn i hela det här dagiset, och det är inte så där. När jag var liten, det var inte så jag tänkte mig att mitt barn, jag trodde att jag skulle bo precis bredvid min familj och så typ dagen i samma dagis som jag gick i. Det var det, även om jag skulle bli rappare eller inte, eller vad det nu skulle vara. För att jag tänkte, men när jag lyckas, jag kanske tänkte att man har bilen, man har det huset och så det stabiliteten för sin familj och allting, men jag såg inte mig i en annan plats, eller jag visste inte att det, alltså typ, att det skulle kunna hända att jag någonsin skulle bo i en plats som inte är som Rinkeby. Kanske inte Rinkeby, men jag tänkte typ, jag kommer kunna lyckas och hitta Rinkeby, men det finns inte där. Fattar du?
Jag fattar.
Du lyckas, men du kommer inte hitta något. Du måste vara i den klassen för att hitta just det som finns där i Rinkeby, känns det som.
Vad är det som, vad, känns det som?
Hela den här community-grejen, ja. Den här känslan, värme. Allt det här, jag provar värmen, allt, hela grejen med sina ups and downs. Mm. Still a community, yani.
Men finns det då också i det här, blir det en saknad av hemmaplan?
Det är klart, man saknar alltså på det sättet där man är ifrån. Alltså man saknar communityn.
Mm. Mm, jag fattar.
Hela, det känns som att hela mitt liv, jag har bott i Rinkeby. Alla runt omkring mig har bara pratat om hur de ska ta sig ut från Rinkeby. Fattar du? Det är så där, som en grej alla tänker på och pratar om. Vare sig du är kriminell, fotbollsspelare, gå till skolan. Och du har det jättebra. Även om du har det jättebra i Rinkeby. Det är som att normen är att du ska vilja ut därifrån. Typ som att det här är inte en bra plats för dina barn, för din framtid och sådär. Fattar du? På det, den känslan du får av stället samtidigt.
Och är inte det en orättvis känsla och ljus eller mörker man kastar över de som faktiskt lyckas i Rinkeby och som har, för du säger, även om man har det jättebra i byn.
För att det känns som att, alltså,
stigmatisering.
Ja, om man säger det så. Om det är rätt ord.
Jag vet
så där, att det känns som att i det här stället, det finns en bild av det här stället och automatiskt människorna i det här stället tar in den bilden vare sig de inte vill eller inte. Det kommer påverka deras självbild eller deras områdes, bilden de har av sitt område och vare sig de vill vara här eller inte. Vi alla vet ju det att gå med den här brytningen till ett jobb, till en jobbintervju eller de här små grammatikfelen man har med sig därifrån.
Medarv exkluderat.
Exakt, som till exempel att jag är somalisk och jag kommer ha svårt på grund av mitt modersmål för vissa uttal, vissa saker.
Mm.
Min tunga kommer ha lite svårare för vissa grejer, även om jag är född här och har pratat svenska hela mitt liv. Och alla de här små detaljerna känns inte som detaljer när du är i Rinkeby, men när du åker utanför, då får du en bild. Alltså det känns som att nästan du är medveten om att det kommer därifrån eller vart än du nu är ifrån. Mm. Som förstår du?
Intressant tanke.
Så kan jag känna.
Mm. Kan du också känna att det är en berikande egenskap?
Att
ta med sig det. Jag tänker där du bor nu som är en white community.
Alltså jag tycker det är berikande. Men sen, vet du vad min granne tycker? Det vet jag inte. Men jag tycker jag berikar deras samhälle. Jag gör en lite mer multikulturellare. Det blir lite mer spicy.
Exotisk.
Lite mer exotisk. Fattar du? Jag tycker jag tillför någonting när jag går och kastar mina sopor. Men jag vet inte om de tycker.
Med dina flip-flops och Gucci-mukisar.
Jag tycker jag tillför något. Ja. Men jag vet inte vad de tycker. Jag tror inte att alltså, de tycker jag tillför något. Eller det,
har
den
sagt
känslan.
Hej någon gång?
Alltså, ja, det är klart, det är klart. Men jag känner bara, alltså, jag vet inte, jag tror det säkert ligger bara i mitt huvud. Förstår du? Att man har den känslan, den kommer med dig. Jag tror inte ens, jag tror jag tänker mer på det än vad min granne har sagt, sina egna problem. De tänker inte ens på mig, fattar du? Men det är något som är inbäddat i mitt huvud för vart jag kommer ifrån. Jag kommer alltid tänka så när jag kommer till ett ställe. Typ jag blir obekväm för på grund av mina erfarenheter. Jag vet inte vad min dotter kommer gå i dagis, hända med henne i dagis eller typ vad som kommer, alltså om hon kommer bli diskriminerad på minsta lilla sätt, om folk kommer vilja röra hennes afro så där, oj vad spännande sen.
Ja.
När hon blir äldre kanske hon älskade sin dagislärare, sen hon börjar förstå, bli medveten om de här sakerna och börjar fatta vad egentligen, det där var en jätteignorant person. Och man går igenom sådana saker, man har bilder av folk när man är liten, bland annat typ, så jag tror det är mycket sånt som hänger med en. Alltså från din förflyttna till sådana här platser. Mm. Därför jag känner typ, man kan känna sig där.
Är du misstänksam mot din omgivning?
Jag.
Missförstå mig rätt, min fråga.
Jag fattar. Alltså, jag tror det med sin erfarenhet man blir lite sådär mot sin omgivning. Ja. För att sanningen är det också, man stöter också på det här ofta, ska man ljuga, alltså sådär rasism och diskriminering och alla de här grejerna. Alltså, man stöter ju på det ändå rätt så ofta, man hör det varje dag, även om man, alltså jag bryr mig inte om det, jag skiter i på det sättet.
Jag fattar. Men faktum ändå.
Det känns där så, ibland, ja, jag kan känna, jag vill inte le mot dig, jag vet inte vad du tycker om. Fattar du, jag kan ju såklart känna så. Mm. Det är så jag utgår från först.
Ja, jag fattar. Yasin, hur känns det att vara pappa?
Skönt.
Berätta.
Det bästa, faktiskt.
För jag tänker så här, nu, när du pratar, det händer ju någonting med dina ögon och så här, och vilket är jättefint. Och du pratar också på ett sätt där det blir att du vill beskydda och du känner en genuin kärlek och så. Så 100%. Och jag glömde faktiskt säga, det var i början jag ville ta den frågan med dig. Men nu har vi halkat in där, naturligt och fint. Hur känns det att vara en person som ska ta hand om en annan person som förhoppning i slutet av dagen kommer ta hand om dig?
Det är häftigt, jag ska inte ljuga om att varje dag man är med och formar en människa och man har helt blanka sidor. Du försöker bidra bara med så mycket positivitet, gott. Alltså allt jag vet, även om jag inte lever det, även om inte jag själv kan claima vissa grejer. Jag vill bara ge henne allt det. Mm. Ibland det känns som bara, har jag hört någonting ska vara bra? Mm. Jag vill bara ge henne det, fattar du? Typ sådär. Det kommer hjälpa dig i framtiden. Man är inne och söker på hur man ska göra det bättre. Om hon blir sjuk, man går och kollar vad alla andra har gjort. Man ringer läkaren, fattar du? Det är hela tiden så man lever. Så. Exakt, det blir sådär.
Känner du att du har växt som person?
Som pappa. Alltså i min papparoll, eller att jag växte i min papparoll eller som person?
Vi kan göra så här.
Ja, som person såklart. Man växer, ja. Eller det påverkar alla olika. För mig det påverkar mig positivt faktiskt. Mm.
För du satt ju ändå när hon föddes.
Mm.
Och så. Mm. Och anledningen till att jag frågade är att jag upplevde samma sak. Så. Mm. Och det blir en känsla när man sitter inne och ens barn föds. Mm. Och sen första gången man ses och sådär.
Ja, alltså för mig själv det är en besvikelse. Jag skulle inte vilja sitta här som en svart man, förebild för många, var just den personen som också satt inne, förstår du, så som det hände för många av våra som växer upp sådär i områdena, vad de än nu har en för anledning. När jag satt inne innan och tänkte typ jag ska komma ut, jag ska bli rappare hit och dit, det var just för att sådana här saker inte skulle ske, typ fattar du, sådär. Det är därför man vill ändra sitt liv och så för mig det kommer alltid vara någonting som jag har med mig på det sättet, och en av mina största sorgerna faktiskt. På det sättet. Men hon är här, hon lever, hon är frisk. Mm. Alhamdulillah. Och vi går framåt.
Fint. Det hoppas vi att det, liksom att det fortsätter så.
Inshallah.
Med Guds vilja.
Mm.
Det här med att vara rappare. Superstarlivet.
Finns ingen superstarliv. Finns ingen superstarliv, jag svär på Gud. Det var jobb, studio, ingen teckning, flygplan, espresso shots.
När man hör folk stora namn, när man hör folk som jobbar på det viset och säger ingen täckning, då vet man att det är en globetrotter som pratar.
Ja, riktigt också.
Och så. Kände du 2015-16, det första liksom stora släpp som du blev erkänd nationellt och kom ut, kände du att det är det här jag ville göra? När kände du att du ville?
Om du hade känt mig sen jag var yngre, du hade vetat att jag alltid varit en liten hiphop-kille bara.
Ha?
Innan jag kunde skriva mina egna texter, jag rappade andra som om det var mina egna. Så jag vet inte hur länge jag kan. Alltså jag har, min första inspelade låt var faktiskt från när jag var 9 år.
Okej.
Okay. 9-8 år. Så, och då visste jag faktiskt redan då att jag ville bli rappare.
Visste du? Eller var det någon som sa till dig att
jag visste det själv. Alltså jag, när jag var liten, jag gick igenom mycket med min familj också för att jag ville bli rappare. Jag hoppade av skolan jättetidigt för att faktiskt gå och bli rappare.
För du hade den där mindset.
Ska ja, jag skulle inte bli någonting annat. Om inte rapp, det var väl entreprenörskap. Jag skulle lyckas på något sätt.
Mm.
Men rapp var min, att skriva musik har alltid varit min största...
Nu är jag där med den där frågan som jag egentligen inte gillar att ställa, men jag gör det för fansens skull. Vilken låt är du mest nöjd med?
Oj, jag vet.
Visst är det orättvist?
Det är orättvist.
Jag vet.
Det är väl lite sådär som att jag tycker det är någonting de borde få bedöma sanningen. Vilken låt som är bäst, men alla mina låtar är personliga för mig och jag släpper dem från faktiskt mitt hjärta och sådär. Jag kan inte säga att ena är mer personlig. Alla har sin egen. Mm. Jag har skrivit dem i någon state of mind. Och ja, jag kan bara... jag kan faktiskt inte lägga så. Säga så. Vilken som är.
Jag ska göra en annan halvfuling.
Säg då. Jag försöker ducka något så gott som möjligt.
Jag vet. Du gör det till och med huvudet.
Okej.
När du gör musik, när du skapar... Hur går du tillväga? Sitter allting i huvudet eller är du en person som skriver med mobiltelefonen eller texter?
Jag skriver med papper. Det som finns nära mig och bara skriva så fort jag har en idé i huvudet eller någonting.
Och när någon låt transformeras till att bli den låten, är det exakt samma som du
Nej,
hade?
Nej, först jag skriver texter.
Du skriver
jag
texter.
Får ut det jag vill säga. Sen det ska få plats i låten. Mm. Och sen så bryter jag, det är en lång process, jag bryter.
Mina frågor kan tolkas dumma och sådär, men jag vill verkligen veta, är det så här att kan du ha en beat som är klar och så säger på den där beatet ska det vara så och så mode, eller är det så här?
Alltså tänk så här, jag har en känsla, jag kommer gå till studion, jag kommer leta efter musik till den här känslan, så där i bakgrunden som beatet, sen kommer jag skriva mina känslor, men helst jag vill skriva dem först. Och sen hitta beatet.
Okej.
Okay. Ja, faktiskt. Och det som sjukt nog är... Det är inte vad som... Alltså det där skulle aldrig kunna bli en kommersiell låt. För att när jag skriver först, det är då jag är personligast. Och då kommer jag få in texten oavsett om du gillar flowen eller inte.
Det är så.
Fattar du? Ja, jag kommer ta in den.
Så du tar det på utmattning?
Ja, exakt. Jag kommer få in den. Jag kommer se det jag vill på det här jävla beatet. Och sen jag kommer släppa den. Sen... Mer, alltså om jag ska göra en låt nu som man ska dansa till nu och så där, fattar du, om vi ska vara lite på andra banor och sånt. Försöka göra den här, typ jag ska göra ett album och ska försöka göra låtar som, alltså typ, går till den här tiden. Då såklart jag tar beatet först, gör melodier och försöker få den att passa, men senaste tiden, jag ska inte ljuga, det har varit förskrivna texter hela tiden. Typ så, det är så jag känner.
Finns det någonting som du kan känna är ett hinder när du gör musik?
Inom musiken då? Alltså som står i vägen?
Ja, som ofta står i vägen och som du liksom alltid... Eller som du ofta måste så här överträffa.
Alltså jag tycker jag är ganska bra på att isolera mig själv från... Alltså att bli störd när jag skapar musik. Till och med på den nivån att jag trampar folk på tårna på det sättet. Alltså inte, jag vet inte om det är rätt ordval, men typ att kanske nära och kära inte får kontakt med mig och kanske...
Man känner, man
ja, lite, jag lägger lite för mycket tid på det, till och med ibland att det kan vara lite ohälsosamt, typ sådär, typ att...
Lidelse?
Nej, alltså att... Nej, det kan bara vara ohälsosamt på det sättet, typ att jag faktiskt stänger av, om jag får en känsla, om jag blir inspirerad, jag kan faktiskt stänga av allt annat oavsett. Allt. Förstår du? Som nu, om vi hade haft en intervju och jag hade varit i en albumsprocess, det hade kunnat blivit att jag inte skulle kunna komma idag, för att jag faktiskt... Alltså är på den, alltså är i studien eller jobbar på en video eller någonting där jag är helt inne i det, för att om jag tappar momentum jag kommer gå ut från min fantasi och då kommer jag är ingen skapare längre, jag går ut från, jag tar min skaparhatten och det är typ, det förstör för mig, det är ett hinder för mig.
Och det är ju liksom, det är din kreativitet när det gäller din konst. Vad har den för inverkan på dig som person? Förstår du min fråga? Det är lite grann
det vi pratar om. Ja, alltså, jättemycket, jag ska inte ljuga, det är lite som method acting, eller om man säger så.
Ja, ja. Du går in i någon...
Alltså typ, man ska göra ett album. Jag har känt någonting. Sen det kanske har gått 6 månader sedan jag skrev den här låten. Men jag måste hålla mig i den här viben för att kunna göra albumet.
Förstår I 6 månader typ?
Om det skulle vara så, jag måste hålla mig kvar i känslan. Annars låtarna får inte nerven.
Varför får man en känsla av att dina släpp, eller dina album och sådär... Det känns som att den här gjorde han för ett par veckor sedan, eller en månad sedan, eller häromdagen.
Låtarna, det är det jag menar, att spela in dem och släppa dem för mig går fort, men jag skriver 24-7. Så en låt som du hör på låten som kanske gick snabbt att spela in eller se och så, texten kanske jag har gjort i, jag har hållit på med den kanske 2 år. Det kan vara 16 bars, men jag har skrivit på den i 2 år. Fattar du? Jag har skrivit 4 bars, jag har jobbat på några andra låtar.
Så med det sagt så ligger du, inte efter i tiden, men du har så mycket på gång nu. Så att det som du har nu kanske kommer om ett halvår.
Exakt, exakt. Det är alltid det. Så nu till exempel när albumet släpps, det kommer vara mycket...
saker från i somras typ.
Alltså till och med längre bak, alltså från min häktning, från 2020, från alltså typ så.
På tal om bars och texter och sådär, du är ju ändå, du är väldigt öppen när du, du är öppen i dina texter om hur du mår och hur saker och ting är. Vilket också ger en transparent skildring av dig som person. Kan du känna att när du är som du sitter med mig i intervju eller med någon annan så här, så kan du känna att jag har ju liksom någonstans redan lagt fram till er, måste jag också förklara er i intervjuer? Förstår du lite grann vad jag menar? Jag vet inte vad frågan med det var.
Jag fattar lite vad du menar.
Det jag menar, kan du känna att man sätter någon form av hög press på dig när du redan ändå är ganska transparent, alltså legit ärlig?
Jag vet inte, det beror på. Jag vet faktiskt inte, jag brukar inte göra så mycket intervju. Så jag kan
så
inte
sant. Så sant.
Egentligen känna, det är bara att tacka nej till dem. Men alltså, det finns ju en anledning för att tacka nej. För jag tycker faktiskt att jag gör det på musiken. Och de som lyssnar på mina låtar är de som vill höra mig. Och det räcker typ. Varför mer än så typ?
100%, jag förstår. Jag förstår. Och det är också därför jag någonstans och andras vägnar och dina vägnar ställer den och lägger fram det lite grann. Så att vissa saker kanske inte vi kan gå in på, vill gå in på eller kommer gå in på. Och folk kanske kommer tycka och sådär. Men folk tycker ofta saker. Men
verkligen.
Din karriär, min vän, har ju varit kantad av ett antal succéer. Många, många toppar och förhoppningsvis så kommer det komma miljontals till. Men även skandaler. Vad har varit den största höjdpunkten? So far.
So far, höjdpunkten har varit att få släppa, de gångerna jag har fått släppa musik och vara med familj och vänner och fira musiken och framgångarna.
För du har ju släppt när du har suttit.
Många gånger. De mesta största sakerna har hänt då. Men annars alltså, också vart musiken har tagit med höjdpunkten är faktiskt att kunna ta med familj och vänner, vi åker någonstans. Och sen man är inte bara där för att alltså, man åker inte bara dit utan man är där, alltså, man är med varandra. Det är upplevelser, man får göra saker och sen det är typ de höjdpunkterna, sanningen. Vart musiken tar det, vart man reser, vilka rum, vilka minnen man får av det. Allting, det är bara häftigt på riktigt.
Gillar du slott?
Slott.
Det var bara en random fråga, men jag bara kände det när du sa att resa. Du vet, slott. 1800-tals slott, 1400-tals slott och sådär. För jag har sett några bilder av dig när du tar bilder i slott och är i sådana
där... Ja, det var i Paris.
Domäner,
precis.
Som det heter.
Ja, det är kul att hänga i sådana.
Du känns som en kille som vill bo i ett slott.
Nej.
Inte?
Verkligen. Vi pratade nyss om att jag kände mig obekväm i en klass resa. Man bara... Jag blev 10 lax rikare, jag kände mig obekväm. Jag kan inte bo i slott nu.
Nej, vi pratade faktiskt nyss om det.
Verkligen inte.
Gangsterrappen har skapat debatter. Av rang. Mm. Och jag tänker sen, när jag frågade lite grann om höjdpunkten i din karriär. Så tänker jag så här, att vinna en Grammys kanske skulle ha varit det. Nej.
Faktiskt inte, om jag ska vara ärlig. Jag kan inte klämma det där.
Nej, för du slängde dig i papperskorgen här om veckan. Berätta dina tankar kring först och främst då, när man vill lägga skulden ut i samhället, de här dödsskjutningar och utvecklingen bland unga och våldsbrott. När man vill lägga det på gangsterrappen. Den frågan kan vi ta först. Sen tänker jag att vi går in på det här med att prisa eller inte prisa musiker utifrån den aspekten. Vad tycker du om att man lägger jättestor skuld på just gangsterrappen kring situationen som vi har idag ute i samhället?
Alltså det har väl sin, det finns ingen rök, alltså det finns väl lite rök utan eld.
Utan eld.
Ja, det har sin poäng. Det är fint.
Det svaret var rätt bra, för att det blir tvåsidigt. man kan
lägga... Det händer saker, vi kan inte neka.
Nej.
Det händer saker här ute och det är verkligen vad det är. Och det är så där, det känns som att att skuldbelägga det och så skrika saker höger, vänster. Ja, det är väl en väg att gå. Sen hur mycket det påverkar alltså faktiskt förändring, det är en annan sak. Jag är ingen politiker, jag kan inte veta, men jag märker bara att vi får inte fler fritidsgårdar för att kanske musikförläggarna och de slutar ge, eller vad de heter, jag minns inte, någon slutar ge pris till rappare och sånt, dömda. Så jag tror inte det kommer bli mindre skjutningar för det. Så på det sättet, jag vet inte, men att musiken sådär, den är ganska grov och så. Det är inte för alla och därför vi lägger parental advisory. Så håll era barn borta från det bara. Det är väl så enkelt det egentligen. Om ni inte känner att det här är något att lyssna på. Om du inte känner att ditt barn är i en ålder där det kan faktiskt förstå komplexiteten i skapandet. Och varför folk säger så här och vart de kommer ifrån. Hur lever de nu? Alltså vi pratar, vi har rappare som berättar om sina förflutna. Som jag sitter, jag bor i ett helt annat område. Mina texter på albumet kommer säkert vara likadant. Om inte barnet förstår att ej. Den här mannen pratar om sitt förflutna på ett sätt för att kanske informera eller typ att berätta om sin historia utan någon agenda av förändring eller negativitet. Alltså om du bara kan ta den här historien och göra något positivt av det för dig själv. Om inte du kan göra det så är faktiskt inte den här musiken för dig. Då är den här parental advisory-grejen faktiskt för dig att gå till dina föräldrar, vilken ålder du än är i. Gå till dina föräldrar och kolla. För om du lyssnar på musik och blir påverkad så att du blir kriminell. Du kommer stöta på 10 personer innan du går in på Spotify så kommer ta dig till värre öden. Så du behöver verkligen hjälp, förstår du? På det sättet, Det är synd att säga, men det är så.
Så, ingen rök utan eld?
På det sättet, Men sen att tro att gangsterrap försvinner och sen gatuproblemen försvinner, det är väl...
Nonsens.
Bullshit, alltså. Det är bara folk som berättar om saker som faktiskt händer. Sen det finns 2 alternativ. Man slutar berätta om det fortsätter hända. Eller någon berättar om det och det fortsätter hända. Och åtminstone när någon berättar om det, någon går ut. Fattar du? Han tar med sig sina närmaste. Det är någonting. Skapar jobb för sin familj, vänner. Folk rappar här ute i Sverige, de är skillnad för sina nära och kära idag. Mm. Folk runt omkring sig. Man borde embrace that istället för att... på det sättet. Man ska inte embrace det andra, men...
För inte så länge sedan, typ ett år sedan, så valde man att inte spela vissa musiker, vissa rappare, du vet, på radion och allt sånt där. Vilket också har gett mindre rapmusik på radion. Vad känner du kring den grejen? Den form av cancel culture? Alltså, från statliga sidan blir det ju.
Kolla, det finns en publik för allt, förstår du? Det finns folk för allt. Och det är viktigt som artist, jag tycker, identifiera din målgrupp. Och satsa på din målgrupp, förstår du? Försök inte bara, jag tycker det förstör integriteten där. Okej, radion behövs för att folk ska få mer visningar och sån här grejer och mer publicitet. Men om det är den enda vägen du har att gå för att få dina visningar och publicitet. Det känns som att det kommer bli att du har ju inte organiska lyssnare. Du har inte folk som relaterar till dig och... jag vet inte, men det är bara viktigt att identifiera sin målgrupp och gå den vägen för att nå ut till dem som är necessary. Radio behöver du inte som rappare om du är duktig idag. Du behöver inte din musik på radio. Du behöver inte vinna ett pris. Allt det här är bara prestige i dagens. Om inte du faktiskt behöver promo. Och som sagt, det finns många andra vägar att gå. Skriv till mig, jag delar din låt mycket effektivare än en radiospelning. Vem lyssnar på radio?
Energibolag.
Förstår du vad jag menar? Typ. Så hitta din målgrupp, identifiera och gå dit och försök promota din musik istället för att tänka radion och hit och dit. Det är inte värt det, Det är inte en stor skillnad, sanningen, känner jag i alla fall.
Vad känner du kring att de inte vill prisa artister för deras konst på grund av att de är vissa sorters artister? Förstår du lite grann min fråga?
Jag fattar. Jag känner verkligen så där. Behåll era priser typ. Faktiskt. Det är så jag känner. För jag känner inte att om jag var en artist i Sverige för vad blir det? Kanske 50 år sedan. Jag tror inte jag skulle få ens komma utanför parkeringen på de här galorna och sånt. Vad jag menar? Ska jag komma dit nu? Ska de prata med och bedöma min konst och en kultur vi har skapat själva? Ska de komma och se till oss hur vi ska... Vem som är bäst i den? Vad vet du? Jag fattar att ni hämtar 1-2 alibis och så. De ska se till er vad som är bäst. Men doesn't mean shit. Mm. Sanningen, behåll dem. Så kan jag känna. Det har ingenting med ett pris att göra. Det har med mitt privatliv, mitt förflytna, mina battles, min historia, mitt öde som jag kämpar med. Så jag råkar bara vara i offentligheten och ni får se det live. Förstår du?
Och informationen framgår att Yasin bedöms ingå i ett av de sex etablerade kriminella nätverken verksamma i Järvaområdet, Väster och Stockholm. Och har där en tongivande roll och ett omfattande inflytande över andra kriminella aktörer.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.